Ska vi be tillsammans. Himmelske far, så tackar vi dig för att du finns här i den här gemenskapen den här stunden. Vi ber Herre att du ska låta din heliga ande bara få stilla sänka sig ner över var och en, så vi får tag i vad det är du vill säga. I Jesu namn. Amen. Ett tema: rätt att vara Guds barn. Rätt att vara Guds barn. Smaka på det. Du har rätt att få vara Guds barn. Vi ska gå till Johannes evangeliets första kapitel, vers 11 till och med vers 13. Då står det om Jesus: han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Gav han rätten att bli Guds barn. Tittar man på det här lite grann ska man säga att det finns ett juridiskt begrepp i det här. Jag kan inte säga till Gud: jag är ditt barn. Jag kan inte säga till Gud: jag är ditt barn. Det är bara Gud som kan säga: du är mitt barn. Rätten ligger hos honom. Det är bara de som är födda på nytt som kan bli Guds barn. Det är viktigt att ha med oss det här, så att vi tror att bara att jag bekänner det, så är jag Guds barn. Det fungerar lika lite om du säger att du är sydafrikan, men du är född i något annat land, så är du inte sydafrikan, såvida inte båda föräldrarna var sydafrikaner. Alltså, det var jag är född till som avgör. De som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Det är så att det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Gud. Jag vet inte om du hänger med mig nu, om jag säger så här: Gud har gett dig uppehållsrätt i honom. Uppehållsrätt är någonting man arbetar med egentligen när man håller på med människor inom typ EU. Och så får de uppehållsrätt i ett annat EU-land. Då ska man till och med ha ett kort på det, att man har rätten. Men vi har fått rätten att vara i Gud. Vi har fått rätten att vara i Gud. Och visst kan det låta lite kryptiskt att säga att jag både kan hävda att jag har fått rätten att vara Guds barn, men jag har också fått rätten, jag har fått uppehållsrätten att vara i Gud. Det handlar inte om ett uppehållstillstånd, utan jag har fått rätten att vara i Gud. Så att jag förstår att jag är i honom. Det här tror jag är någonting vi missar ofta. Rätten att vara i Gud. Gud är så mycket större än vad vi kanske tänker. Gud är ingen gammal gubbe. Gud är allt där han fått göra sitt verk. Paulus ska försöka förklara för de grekerna som han möter i Aten, på Areopagen. Du har det här påsningen 17 och 28. I sitt tal, när han då börjar med att tala om att han har sett att de är ett gudfruktigt folk. De har altare åt olika gudar. Men bland alla dessa altare har han funnit ett altare står till en okänd Gud. Och så säger han, det är om honom jag har kommit för att tala. Och så kommer han till vers 28. För i honom, alltså i Gud, är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skallar har sagt, vi är av hans släkt. Och så fortsätter han, och är vi nu av hans släkt. Och så vidare. För i honom är det vi lever, rör oss och är till. Det här är både en tillgång och en begränsning. Vi måste få med båda delarna. Det är en tillgång att vara i Gud. Men det är bara i Gud som jag är i Gud. Är du med? Det är bara i Gud jag är i Gud. När jag går utanför så är jag inte längre i Gud. Gud sätter ramen för vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Alltså, om jag är i Gud men bestämmer mig för att gå utanför Gud, så är jag inte längre i Gud. Och kan inte längre räkna med hans välsignelse över mitt liv. Så därför tänker jag säga att det är ofta viktigare att vi ber om att vara i Gud än att Gud ska vara med i mina planer och mina idéer. Det jag vill med mitt liv. Det är oerhört lätt att glida ut ur Gud. Att jag går min egen väg. Och så ropar jag till Gud att Gud ska hjälpa mig så att jag hittar hans välsignelse där jag är. Men det är lika befängt som om jag ställer mig mitt på vardagsrumsgolvet och så önskar jag att jag ska bli duschad. Det är mycket bättre, ärligt, det är mycket enklare att gå in och ställa sig i duschen och bli duschad än stå på vardagsrumsgolvet. Lika befängt är det att säga, Gud välsigna mina planer nu. Om inte jag bryr mig om vad du vill med mitt liv, så kommer inte Gud heller bry sig om att välsigna dig. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Inte var som helst. Så det är viktigt att komma ihåg då också att om jag ska vara i Gud, vilket jag förutsätter att alla vill vara, eller hur? Jag är övertygad om att alla vill vara i Gud och vill uppleva och kunna säga att jag har fått rätten att vara Guds barn. Då är det viktigt att vi kommer ihåg. Jag kan inte ta med mig hela mitt gamla livspaket. Det går inte. Det måste skalas av. För i den porten in till honom går det inte att ta med sitt gamla liv. Mina gamla tankemönster. För då kommer Gud aldrig kunna välsigna mig. Jag släpar med det som en barlast. Och det är viktigt att vi ser det. Och därför skriver Jesus i Johannes 3. Det här är ju samtal som han har med Nikodemus. Vi går till vers 5. Jesus svarar, jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. När jag läser det här bibelsammanhanget och kommer jag ofta att tänka på en liten story jag fick höra för många, många år sedan. Av en australiensisk förkunnare. Han har kanske berättat det någon gång tidigare. De hade ett problem i församlingen. De växte inte. Det kom inga nya till kyrkan. Så de funderade på lite söndagsskolvis. Vad är populärt? Jo, just då var guldfiskar det mest populära. Folk, alla pratade om sina guldfiskar. De hade i sina skålar slog. Och man vårdade dem väldigt ömt. Så tänkte man så här att vi ska skaffa in massa guldfiskar i kyrkan. Och om man har med sig 5 gånger idag en ny på besök till kyrkan, så ska man få med sig 2 guldfiskar hem. Jättesmart idé, eller hur, va? att om du tar med dig någon ny till kyrkan så kan du få några nya guldfiskar hemma. Så man skaffar in något hundratal guldfiskar och har i en bassäng utanför kyrkan, en sluten bassäng så att inte katter och fåglar mumsar på det. Problemet var att den där bassängen råkar stå i solen. Så när de kommer dit en söndag morgon och ska börja förbereda, så flyter alla guldfiskar på ytan. Och han sa, det var mer som flöt på ytan. Våra idéer, våra tankar, våra köttsliga tankar. Och så läser han det här: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Och så talar Gud till dem den där söndagen om nödvändigheten att be och krypa ner på sina knän och ta upp problemet med Gud och inte lösa det själv. Alltså, det finns köttsliga idéer och det finns andliga idéer. Det finns de där brighta idéerna som vi försöker komma fram till, och så finns det Gud har fött. Och det viktiga är att vi lär oss att lyssna på vad som är vad. Det som är fött av kött är kött, men det som är fött av ande är ande. Och det som är fött av anden, det lever. Det vill utvecklas, vill att det ska växa till. Så att inte våra kyrkor blir, förlåt uttrycket, nu använder vi ju inte egentligen det i samband med kristna. Vi talar om judendomen, så tar vi om proselyter. Alltså en icke-jude som konverterar till judendom är en proselyt. Alltså han räknar, men det är en väldig process innan man blir ansedd som jude. Och nästa generation blir det inte, och så vidare. Våra kyrkor kanske består av, citationstecken, proselytkristna. Och inte pånyttfödda kristna. Det är en väldig skillnad. Det är en väldig skillnad. Det är inte jag som bestämmer om jag är Guds barn. Det är Gud som bestämmer om jag är Guds barn. Jag menar, jag har en del människor som jag har haft kontakt med under många år. Jag blir kallad för pappa, jag blir kallad för farfar, jag blir kallad för morfar och så vidare. Och jag menar, det är väl gulligt, det är jättegulligt, men de blir ju inte mina barn ändå. De kan vara, på ett andligt plan kan de vara det. Men de blir aldrig mina biologiska barn på det sättet. De kan inte bestämma att jag vill vara din son, jag vill vara din dotter. Okej, andligt kan de vara det, men näppeligen biologiskt. Då måste de vara födda. Eller hur? Så det finns människor som kallar far Gud för sin far. Det finns människor som kallar Gud för sin herre. Det finns människor som kallar sig för Guds barn, men de har aldrig blivit födda till det. Dina barn, våra barn, eller vi som barn, vi blir det bara genom att vara födda till det. Sen finns det även i den biologiska världen, så finns det också adoptioner och så vidare. Men Gud använder inte adoptioner. Han föder dem istället på nytt. Det är oerhört mycket smartare, för då får vi hans DNA också. Kom ihåg, det är honom vi lever och rör oss. Är det där du lever och rör dig? Är det där din tankevärld är? Det är där dina planer är? Jag är i Gud. Jag har Gud med mig. Jag måste vänta in vad Gud vill med mitt liv. Det finns bibelord som tar upp de här sakerna. Romarbrevet 6 och 4 börjar vi med. Vi är begravna med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Vi är begravna med honom genom dopet till döden. Det här är alltså en förutsättning för att leva det nya livet. Det gamla måste dö först för att det nya ska kunna komma. Eller om vi går till andra Korinthierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså det är viktigt vi ser att det gamla måste utplånas för att jag ska kunna bekänna det är honom jag lever och rör mig till. Det är inte bara någon timma på söndagen jag är i honom, det är du morgonbitti också. Annars är det falskt. Jag är i honom dygnet runt, alltid. Därför jag har begravt den gamla människan, den är död, den är borta. Och nu bekänner jag mig till en ny verklighet. Jag tycker om det gamla uttrycket som fanns i 1917 års översättning. Jag ska inte hävda att det är sannare på något sätt. Men det står så här. Genom dopet till döden för att leva ett nytt väsende liv. Ett nytt väsende liv. I Romarbrevet 6:8. Vi går tillbaka till Romarbrevet. Där säger Paulus så här. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Alltså det är som att det finns en förutsättning för att du ska leva det nya livet. Det är att det gamla är dött. Och det här är en av absolut de svåraste punkterna för oss. Att kunna erkänna att den dagen jag tar emot Jesus så lämnar jag allt det gamla bakom mig. Jag lever ett helt nytt liv. Jag är någon ny som jag ska vara till ära. Mitt liv ska förhärliga någon annan. Mina vanor, mina trender, det jag älskade högt över allt annat, det måste jag lämna bakom mig för att få det nya livet. Egentligen väldigt enkelt, men ack så svårt. Ack så svårt. Därför att jag eftersträvar någonting. Och jag hoppas du gör också. Att en dag ska Gud säga, du har rätten att vara mitt barn. Du har rätten att vara mitt barn. Du har fått en ny hemortsrätt. Du vet var du är hemma. Du vet var du är hemma. Paulus, han säger så här i Galaterbrevets andra kapitel. Vi börjar på vers 19, vers 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och gett mig, utgett sig för mig. Nu lever inte längre jag. Alltså det är många, förlåt, även kristna som skulle behöva göra den bekännelsen. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. För det är förutsättningen för att få rätten att vara Guds barn. Det är inget sånt där allmänt utdelande, utan det är på grund av att han får föda oss på nytt i ett levande. Så har vi fått rätten att vara Guds barn. Ska vi gå vidare med Paulus i det Romarbrevets 8 kapitel? Då står det i vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi har fått barnaskapets ande. Det här Abba Fader, det är inget sånt där mantra som man bara lär sig att uttrycka. Utan Abba Fader, det är någonting som kommer från djupet av mitt hjärta. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men finns inte Guds ande här inne så hjälper det inte att du säger Abba 100 gånger. Utan det är din ande som ska säga Abba fader, kära pappa, nu kryper jag upp i knät på dig, jag är verkligen ditt barn, jag har fått rätten till det. Och alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Inte de som drivs av ambitioner, inte de som drivs av egna tankar, inte de som vill vara så kristna som möjligt, utan de som drivs av anden. Det är en väldig skillnad. Det blir inte så enormt prestationskrav då. Vi går vidare med Paulus. Jag älskar Paulus. Det är inte alla som gör det, men jag gör det. Vi går till Efesierbrevets första kapitel, vers 13. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias. Hans ära till pris. Vi har fått ett sigill, en stämpel, en äkthetsstämpel. På den ser du var du är hemma, vems du är. Och det här kommer djävulen se, och han kommer irritera sig, för han ser äktheten i din tro. När jag funderade på det så tänkte jag, har ni sett stöldskyddsföreningens reklam? Att man ska märka sina grejer så att, och här ska man ha det märkt så att inte folk ser det, och sen lyser man med en speciell lampa och så ser man, jaha, men det här var ju inte ditt, det hör honom till istället, eller henne till. Och vi ser det där lilla ögat blått upp till, tror jag, vitt ner till, va? Ovalt. För stöldskyddsföreningens reklam. Och så tänkte jag, de tycker att de är brighta, de kommer få den idén. Det här har Gud hållit på med i tusentals år. Han har stämplat oss med sitt sigill och sagt, du är min, du är mig till. Och jag hoppas du är medveten om att när Gud har stämplat dig, att du hör honom till, att du inte har rätten till ditt eget liv. Du har överlåtit det till honom. Och det prisar vi Gud för. Han kan bättre sköta om vårt liv än vad vi kan själva. Vi försöker vara väldigt duktiga på det, och vi tycker vi klarar av det. Vi har fått rätten att vara Guds barn. Och det är bara de som är födda av Gud som kommer, kan få den rätten. Det är en andligt juridisk rättighet som gäller i den himmelska världen och den andliga världen. Om du stavar ande med lite stort A, så gäller det i oavsett vilken värld. Du har fått rätten. Har du fått den? Var rädd om den rätten. Skydda den, så inte den blir stulen. Det finns så mycket krafter som vill få dig att tappa bort fokus på honom. I första Petrusbrevets tredje kapitel, nej, första kapitel, vers 3. Första Petrus 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Får jag ställa en fråga? En sån här retorisk fråga. Är Jesus fattig? Några skakar på huvudet. Är Jesus kraftlös? Bibeln säger att du är medarvingen från honom. Du har fått se del av samma arv. Det är inte underligt då att Markus säger i det 16:e kapitlet att de som tror ska följa dessa saker. De ska lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Om de dricker något dödligt gift ska inte alls skada dem och så vidare, va? Det finns så mycket löften som gäller dig, därför du är medarvinge. Du är Guds barn. Du har del av allt det som Jesus har fått del av. Det är inte ingen konkurrens. Det finns så det räcker till. Och det är viktigt, vi ser det, att Gud har så mycket beredskap. Och om inte Jesus är fattig, så är inte du fattig. Och jag tror ingen av oss skulle våga påstå att Jesus är fattig. Jag tror inte det. Ingen av oss skulle våga hävda att Jesus inte har kraft. Han har det. Eller hur? Låt mig få ställa samma retoriska fråga. Har du kraft? Är du fattig? Nej. Du är mycket rikare än vad du fattar. Som du har inte upptäckt all rikedom än. Allt det Gud har i beredskap för dig har han gett till dig genom att Jesus Kristus och du är medarvingar till samma löfte. Låt oss gå tillbaka till Romarbrevet 8 igen. Vers 16-17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Du är medarvingar. Det är medarvning till samma löften. Men det är inte du som har förklarat att du är Guds barn. Det är inte du som har förklarat det. Det är inte en tillfällig känsla. Känslan kan gå upp och ner. Det är en sanning som är manifesterad från himlen. Du hör honom till. Vad var det vi läste från början? Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Alla som tog emot honom. Låt mig få påminna om Lukas 19. Där möter Jesus Zacchaeus när han kommer till Jeriko. Där säger Jesus någonting som inte riktigt kanske går fram när vi läser det rätt av, därför vi läser inte på det hebreiska språket som han använder här, utan vi har en transkription från grekiskan. Men vad är det Jesus säger egentligen? Det står, vi läser att idag vill jag gästa ditt hus. Men det står det inte egentligen. Jag vill komma och bo hos dig. Jag vill komma och bo hos dig. Alltså att ta emot honom. Alltså få gäster. Några timmar eller ett par dagar. Det är väl en sak. Men tänk dig att någon flyttar in permanent. Du blir aldrig av med. Jag är inte säker på att du vill det heller i och för sig. Jag tror inte det. Men alltså det är det handlar om. Att ta emot honom. Det är de som låter honom flytta in. Herre, kom och bo hos mig. Ta över mitt liv. Ta över mitt boende. Ta över min tillvaro. Och sen är det här i slutet på vers 12. Åt den som tror på hans namn. Alltså vi har ett alldeles för ytligt sätt att se på tro. Vi tror oftast på vår egen tro. Alltså de som tror på hans namn, det är de som håller honom för sann. Oavsett mina känslor, oavsett vad jag upplever just nu, så håller jag honom för sann. Han är den absoluta tryggheten. Och Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6. Alltså det är ingenting som bara känner just nu att jag tror på honom, utan jag håller honom för sann. Han är så sann så jag kan ställa mig på honom och jag faller inte. Och med utgångspunkt på detta så är det viktigt att ta med oss vad Paulus säger till församlingen i Efesos. Och det här är en bön som jag skulle vilja att du har med dig. Efesierbrevet 4, 23 och 24. Låt det förnyas i ande och sinne och klär i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Vi behöver förnyas i vårt tänkande. Vi behöver förnyas så att vi får plats med Gud. Det känns allt för mycket att vi inte har plats med Gud. Men vårt sinne, alltså vårt mänskliga sinne, har inte plats med Gud. Vårt mänskliga tänkande har inte plats med Gud. Vi behöver ett nytt sinne så vi kan ta in vem Gud är. Vi har alltså rätten till barnaskap hos Gud, om Gud har gett oss den rätten. Därför, alltså, ju mer jag har hållit på, ju mer blir jag övertygad om att vi behöver ha en ny frälsningsförkunnelse. Vi har varit alldeles för grunda i vår frälsningsförkunnelse. Alltså vi behöver få tag i detta att människor måste bli födda på nytt. Det är så oerhört grundläggande att människor blir födda på nytt. För att överhuvudtaget kunna bli, få rätten att bli Guds barn. Man drabbas av kallelsen. Man beslutar sig för att vända sig bort ifrån det man är för att vända sig till Gud. Och det är ett permanent beslut. Man bränner alla broar. Det är inte en chans när jag chansar Gud med Gud här ett tag för att se om det håller. Då håller det inte. Utan det är ett definitivt beslut jag vänder mig om. Då föder Gud mig på nytt ett levande hopp. Och jag får rätten att bli Guds barn. Och det är så grundläggande att jag får tag i det, att det här är rätten att få bli Guds barn. Vi behöver en ny frälsningsförkunnelse. Det är så mycket yta. Jag säger inte att allt var bättre förr, men jag tycker ibland frälsningsförkunnelse var mycket tydligare förr. Mycket tydligare. Och att mitt liv är heligt. Är jag Guds barn så är mitt liv heligt. Jag kan inte kompromissa. Jag kan inte leva tillsammans på vilket sätt som helst. I affärsuppgörelser, äktenskap. Utan det är definitivt. Är jag Guds barn så är jag det. Då kan jag inte kompromissa. För det finns också en skyldighet. Det finns en distinktion i att vara Guds barn. Det är för många som själva har bekänt att jag är Guds barn. Men Gud har aldrig sagt att du är mitt barn. Om 15 stycken står hemma och trycker på våran ringklocka och vill komma in och säga vi är era barn. Så tror jag dem inte. Jag vet vilka som är våra barn. Jag vet ju, jag har ju sett när de har fötts. Jag har varit med och köpt kläder till dem, mat, gett dem mat. Vi vet vilka som är våra barn. Gud vet det också. Han vet vilka han har fått fött till liv. Och vilka som bara försöker nästla sig in. Det är så viktigt att jag vet att jag är född på nytt. Då kommer jag också få vara Guds barn. Och Gud kommer att ta hand om sina barn. Det kommer blåsa motvind. Det kommer vara jobbigt. Men Gud tappar inte bort sina barn. Gud tappar inte bort dig som är hans barn. Oavsett vad du går igenom, så kan du känna dig trygg. Okej, det blåser. Det står det om de här husen som byggnadsmännen byggde. De ena byggde på klippan och det stod fast. Och de byggde på sanden och det rasade. Att vara Guds barn, då har du byggt på klippan. Vindarna kommer. Motgångarna kommer. Prövningarna kommer. Men Gud tar hand om sina barn. Är jag barn, så är jag medarvingen. Det finns ett uttryck, bara så här förbigående, i Lukas 15. Det vi kallar för liknelsekapitlet. Från vers 11 ända till vers 32, om du orkar att ha med. Jag tänker inte läsa det nu. Det är en far, det är Jesus som berättar det här, men han vill belysa någonting. Och det är flera sanningar han belyser i den här liknelsen. En pappa har två söner. Båda sönerna är trogna hemma, de jobbar, de sliter. En dag kommer den yngre på att ja, men det här är allt lite begränsat att vara hemma. Jag vill få ut mitt arv och jag vill ge mig ut och pröva världen nu. Och han gör det. Det går inte så bra för honom. Han framlever sina dagar på ett mycket tragiskt sätt och så slutar han som svinaherde. Och ja, men för dig kanske inte så märkligt att man är svinaherde, men i den judiska kontexten så är det fruktansvärt. Ta hand om svin. Alltså det var mest lägst stående man kunde göra. Vad har man svin till? Annat än gödsel. Man äter ju inte svin. Man äter ju inte gris. Alltså det är bara att säga att det här är så lågt du kan komma. Han inser att han ska vända om hem. Han ber om förlåtelse. Han blir sluten i pappas armar. Och så långt är det med storyn fantastisk, va? Fantastisk. Upprättelse, förlåtelse. Även om du har varit, ja, jag ska inte säga svinaherde, men om du har sysslat med det som är lågt stående, det som föregick det. Och så finns det en hemmavarande son, en äldre son, som är så avundsjuk. Han har väldiga problem med att den yngre sonen får tillgång till vistusbodarna igen och får äta sig mätt. Och han hade nog gärna velat att han hade varit i någon karantän några år och prövat. Och så säger han, när fick jag slakta gödkalven och göra mig glad med mina vänner? Alltså jag känner så här. Avund. Det är inte bra. Jämförelse är inte bra. Han kunde ju tacka Gud för att jag har aldrig varit ute och levt om mitt liv med sköker och varit svinaherde. Jag har varit hemma och skött mig. Men då säger far någonting som bara brände till av fullständigt etsa sig in i mitt hjärta. Min son, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Min son, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Så om du skulle känna dig när det nyfrälsta kommer att, oj, vilken uppståndelse det blev om dem nu då. Vem bryr sig om mig? Jag som har varit med och varit trogen hela tiden. Kom ihåg vad pappan säger. Min son, min dotter. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Så problemet är inte att vi inte är rika när vi är hemma hos Gud. Eller i den kristna gemenskapen. Problemet är att vi inte har fattat att vi faktiskt får ta ut av allt det som finns i den kristna gemenskapen. Och allt mitt är ditt. Till sist. Ja. Det kanske var lite för tidigt. Om ni håller ut lite till då. Så är det så här. Att få rätten att vara Guds barn är ju fantastiskt här och nu. Eller hur? Alltså, Gud kommer inte förvägra dig något gott om du vandrar i ostrafflighet. Gud kommer inte förvägra dig något gott. Ibland kan vi säga, men jag har lite svårt att hänga med här nu. Det var ju så tufft här för ett tag sedan. Men Gud förvägrar inget gott. Men det finns en bit till. De som har fått andens vittnesbörd i sitt inre och vet, himlen är min. Himlen är min. För det du upplever, sigillet som är satt i ditt liv, talar bara inte om att du har rätt att komma till visthusbodarna här och nu och få ut av det som Gud äger och som du är delägare av. Det talar också att den dagen du ska hem till himlen så har du en fri plats i himlen. I Efesierbrevet 1 och 14 läser vi: anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Och är det? Jo, du ska hem till himlen. Efesierbrevet 4:20: bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Du har fått ett sigill som talar om att himlen är din. Du har en plats vikt för dig. Kan du tänka dig det? Det står ju i Johannes 14 att Jesus säger att han ska gå hem och bereda plats åt oss. Det har han hållit på med nu ett tag. Tror du att han har missat en plats åt dig? Ni såg lite tveksamma ut. Tror ni Gud har missat en plats åt dig? Aldrig. Det finns plats åt dig. Men frågan är, har du den vissheten i ditt hjärta? När allt rasar samman, för det kommer det göra. Jag har väl mina tankar om den här Greta Thunberg, som Thunberg heter hon, som reser land och rike runt. Jag tror inte hon är någon Guds profet. Jag tror inte det. Och mitt största bekymmer är inte om den här världen kommer att kollapsa. Mitt största bekymmer är alla de som inte har en plats i himlen. Det är mitt största bekymmer. Att 9 av 10 inte den här söndagen går till en kyrka. Det är mitt största bekymmer. Dessa som aldrig överlåter sin dag åt Herren. Det är min största bekymmer. Sen ska vi vara rädda om den skapelsen där vi bor. Vi är satta här för att vårda och bevara. Men det är mitt största bekymmer. Det är alla de människor som hittills har sagt nej till nådeserbjudandet. Det borde vara ditt största bekymmer också. Grannar, släktingar, arbetskamrater, vänner som inte bekymrar sig för att en dag är den här resan slut. Men igenom den heliga ande har jag fått ett sigill, en förvissning om att jag ska förlossas hans härlighet till pris. Och det borde fler få. Och det är vårt uppdrag att kalla människor till gemenskap. Gud har gett oss möjligheten att få leva med gudomlig natur. Jag har ju sagt ett antal gånger att vi har fått Guds DNA. Tänk om man skulle göra sådär DNA-koll på dig. Topsning. Och så ser de, du har DNA från Gud. Ja, men det är sant. Det påverkar också din kropp. Men det som jag vill säga verkligen till sist, det är att utöver allt det här underbara, fantastiska, så har vi ett uppdrag. Du har inte fått en medalj som du ska sätta i någon glas och ram hemma och säga, jag hör Gud till. Jag är Guds barn. Jag har fått rätten. Det är Gud som har sagt, du är mitt barn. Och andens vittnesbörd i dig talar om att Abba far. Men alla de andra. Alla de andra. Och ju mer jag håller på med Guds ord, så landar jag i Galaterbrevet 1:15 gång på gång. Jag vet inte om det här är ett tilltal till mig eller om det är ett tilltal till oss, men det här bara bryter inom mig. Jag höll på att läsa Zakaria-boken häromdagen, och så påminner sig om det här. Vad tror du? Landar och säger stoppa, jag läser närmare på mitt lilla sätt. Jag har det i paddan, och så får den läsa för mig samtidigt som jag följer med i texten. Det är liksom blivit min version just nu när jag läser Bibeln. Jag har på med Sefania, Haggai, och nu är jag inne i Zakaria. Och jag blev bara så här, wow. Jag ska inte tala om vad jag hittade i de två första kapitlen i Zakaria, men det påminner mig om Galaterbrevet 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, och så vers 16, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Kan du tänka den tanken? Jag vet ingenting om din bakgrund fullt ut, så jag vet lite grann, men säg att du skulle komma från ett väldigt trassligt sammanhang och en mamma som inte älskar dig eller inte bryr sig om dig överhuvudtaget. Så kan jag tala om för dig, det fanns en som brydde sig om dig. Som såg, här finns ett embryo som jag ska ta hand om. Här finns en person som jag ska lägga ner kärlek på. Jag tänker, redan i moderlivet så såg Gud dig. Vilket underbart budskap. Det här handlar, oavsett om man är uppfödd i ett muslimskt hem, ett hinduistiskt hem, ett buddhistiskt hem eller ett hem där man överhuvudtaget aldrig talar om någon religion, så ser Gud. Alltså det finns inga barn som inte är älskade av Gud. Det finns inga barn som aldrig har varit älskade av Gud. Och Gud har utvalt dem redan i moderlivet. Och han har kallat dem genom sin nåd. Och sen kan den kallelsen se lite olika ut. I Paulus sammanhang så beslöt han att uppenbara sonen för honom. Så han kunde förkunna honom. Men det finns en kallelse. Och jag tror det är viktigt att vi ser den. I Matteus 10. Det här gäller då aposteln, lärjungarna. Vers 7-8. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och därutöver skulle vi kunna lägga till Matteus 28, vers 18-20. Med er given all makt i himmel och på jorden. Och därför utgör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt som jag befallt er. Se, jag med er alla dagar in till tidens slut. Visst är det underbart? Du har en kallelse. Vad gör du av den? Vad gör du av det Gud vill med ditt liv? Hur lång stund har du tagit den här veckan för att fråga Gud, vad vill du med mig? Du ser, jag är här nu. Vad var det du tänkte om mitt liv när jag låg i min mors sköte? När du utvalde mig, vad tänkte du om mitt liv? Jag satt den här veckan med en man. Han är uppvuxen i ett mycket trasigt hem. Och hans liv hittills har varit väldigt trasigt. Och så får jag tala om för honom. Men Gud såg det redan i den uppväxtmiljö du hade. Gud älskar dig. Och så samtalar vi och så påminner jag om en. Då mötte han någon som var väldigt snäll mot honom. Och då mötte han någon som var snäll mot honom. Och så mötte han någon som talade om Jesus för honom. Då var han i Göteborg. Han är inte alls därifrån annars. Mötte han mitt på gatan en människa, ingen sån här evangelisatör, utan bara en vanlig människa som får se honom i hans belägenhet och säger: du vet väl om att Gud älskar dig, du vet väl om att Gud har en plan för ditt liv. Han har svårt att ta in det, men tänk att få leva i den verkligheten. Gud älskar dig. Om andra inte gör det, om andra har varit jättejobbiga, frågat dig, det finns en som älskar dig. Och en dag skulle han vilja säga, om du vänder dig till honom, skulle han säga: du är mitt barn, du är mitt barn, jag vill ta omsorg om dig, jag vill leda dig på den rätta vägen för mitt namns skull, jag vill ta hand om dig. Men det är viktigt att du vågar ta tid och fråga Gud: vad vill du med mitt liv? Inte bara flyta på, utan verkligen vara beredd och säga: Gud, jag vill det du vill. Ska vi be tillsammans? Far, så tackar vi dig för att du ser oss den här förmiddagen, Fader. Herre, du ser var och en. Du ser om det är någon som den här stunden känner: far, jag längtar efter att få bli ditt barn. Verkligen sant, pånytt född. Fader, jag ber om det. Herre, rör vid varenda en, Fader, och vänd ditt hjärta till oss. Herre, du ser de som inte har funderat över att du faktiskt redan i moderlivet kallade dem. Låt dem få se att du gör det. Jag ber i Jesu namn. Amen.